Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkommen! Den här podcasten heter I väntan på katastrofen. Jag heter Kalle Zackari Wahlström och den andra skäggmannen i dina hörlurar är Patrik Sellman. Hej Patrik.
Hej Kalle.
Hur går det med coviden?
Ja, det har gått bra hittills. Man ska väl aldrig ropa hej då, va? Men det är väl andra veckan man kan bli riktigt dålig, är det inte det?
Jag vet inte, jag minns inte.
Ja, men jag tror att det var så. Men det har gått jättebra. Vi var sjuka alla tre här faktiskt. Och jag blev sjuk sist. Så jag blev frisk sist också.
Ja. Hur känner du
dig? Jag känner mig. Jag äter inte så mycket när jag är sjuk. Min kropp tycker att den kan få vara i fred då.
Mm-hmm.
Någon gång kan jag väl få slippa säga den då. Nej, men då tar det ett tag att återhämta sig sen faktiskt.
Just det.
Så är det.
Så du känner lite svag?
Ja, det gör jag. Känner mig väldigt svag faktiskt.
Jag känner mig också svag idag. Jag har haft en riktig rövmorgon.
Alltså, du låter faktiskt lite annorlunda på rösten, Kalle.
Alltså, jag är som helt urlakad. Jag har haft ett sånt otroligt stor gräl med mina små barn. Och jag känner mig som helt under isen. Men jag tänkte jag skulle fråga dig. Du har ju dels jobbat med stökiga ungdomar, men du har också varit pappa.
Ja, stora barn precis.
Och jag tror att jag kan skohorna in det här under beredskapsparaplyt. För jag tänker att... Alltså mitt stora problem med mina små barn är att de inte gör som jag säger. Alltså de lyssnar inte.
Nej.
Och det innebär ju att man måste tjata så fruktansvärt mycket om allt hela tiden. Alltså bara för att hålla fart framåt. För att komma liksom, för att komma från att ligga och sova på natten till att åka till förskolan är liksom flera timmar lång kamp varje morgon. Och jag tänker att den bristen på samarbete som vi har skulle ju vara ödesdiger i en krissituation. Ja. När det verkligen är viktigt att barnen gör som jag säger.
Mm.
Så hur gör man? Va?
Ja du, det är ju en fråga om gränssättning egentligen. Jag tänkte på det när vi pratade sist, jag pratade om ungdomarna där och sen vi sa det här med kärlek.
Ja.
Jag sa att man ska ha kärleken som drivkraft. Och då tänkte jag det att det där kommer ju, det blir det där rosenröda kärlek som alla ser.
Mm.
Kärlek är ju också att göra det ultimat jobbiga också, va? Alltså om jag då drar parallellerna till de här ungdomarna som spöar lärarna, så var det så här att de visste att vi var beredda att göra så mycket för dem. Att vi kom dit dag ut och dag in. Vi svek inte som de flesta andra vuxna. Nej, alla andra vuxna nästan skulle jag vilja säga.
Mm.
Och dessutom så stod vi där och satte stopp för dem.
Mm.
När de ballade ur, va?
Mm.
Dels kunde deras kamrater veta att de fick inte stå och banka på dem hur mycket de ville. Idag, alltså, idag ska det vara lågaffektivt bemötande och såna här grejer. Alltså. Mm. Alltså, när vuxna människor, nu lämnar jag din familj där, va, men parallellen någonstans är sig i alla fall åt samma håll, va, fast det är olika divisioner då, va.
Mm.
Men du vet, när vuxna människor står och tittar på när barn och ungdomar skadar sig själva genom att bete sig illa, då är det jävligt illa i en kultur, va. Så är det.
Mm.
Då är det vilsna, fega barn som ser ut som vuxna i så fall, va.
Mm.
Alltså, man måste våga vara vuxen också. Nu är ju hela samhället sånt, va. Det bara pågår och pågår och pågår hur mycket stök som helst bland ungdomar egentligen, va.
Mm.
Så, och det är inte kärlek. Det är feghet. När jag jobbade som lärare så, det var ju, det här är ju en successiv process då, men det var ju, började ju bli illa redan då. Och jag var även arbetslagsledare och jag sa så här, och hade lite det som, våga vara vuxen.
Mm.
Många lärare vill ju vara, man vill vara kompis, man vill vara liksom, man är jätterädd för att barnen inte ska tycka om en. Va?
Mm.
Men liksom, kompisar, det har de redan. Va? Man ska vara ju barnens bästa lärare.
Mm.
Inte deras bästa kompis. Och det är samma sak som förälder. Du ska inte vara barnens bästa kompis. Man ska vara barnens bästa föräldrar.
Mm.
Så är det. Och man är, och i den kulturen vi har då, så är det ju så här att man vågar inte kliva in i rollen helt enkelt hela vägen. Va? Man tror att det är fel i princip. Va?
Ja. Ja, men hur ser det ut då? Alltså, när det är till exempel då så här, ett barn som vägrar klä på sig. Hur ser det ut när man är en vuxna i den situationen?
Ja, då är det ju så här att då kan du ju ha, ja, då kan man ställa sig frågan så här då, va? Eftersom vi inte lever i en perfekt värld. Ska man ha den konflikten varje morgon med barna hela deras uppväxt? Nästintill då, va? Det, ja, kan säkert, ja, vara bättre månader, men ofta till och från kommer det där att komma. Eller ska man se till så att det är... det här är ju, det är så väldigt stor skillnad också när barna är små eller när de blir större, va?
Ja.
Alltså, du har ju det här att... Men det gäller ju när barna är små då också att man får helt enkelt på de kläderna, va?
Ja, men hur går det till?
När de är små.
Ja, men jag känner mig bara som att jag... Liksom, det känns liksom fel i hela mig att hålla fast någon och tvinga på dem ett par byxor, liksom.
Ja.
Är det så man ska göra?
Ja, jag skulle gjort så. Nu ska vi ta på oss kläderna för vi måste åka till dagis. Nu väntar de på er där och så vidare, va?
Mm.
Och det är alltså, saker är så här att man kan... Du får ta ändå med situationstecken. Därför att jag ser ju inte hela situationen. Utan det är ju det här som gör att det är så himla svårt att vara förälder. Svårt att vara lärare. Svårt att vara människa. Det är ju därför att många gånger så är varje situation väldigt... unik, va?
Mm.
Och du måste läsa av den, och det är ju förmågan att läsa av det,
mm,
som gör att det går lättare. Men alltså, det som gör att man inte tycker om vi säger så här, vi hade ju väldigt mycket handledning utav psykologer i den här arbetsgruppen som jag jobbade i 6 år där också.
Mm.
Och då var det som en sa en gång, nej, men när det blir konflikter med små barn, ja, men då får man ju bära iväg dem helt enkelt.
Mm.
Ja.
Mm.
Medan det kanske du inte gör med en 15-åring med skostorlek 46 då, va?
Nej.
Nej. Och det gör du inte på samma... Jag kan faktiskt säga så här nu, för det är så länge sedan. Jag vet inte om jag blir anmäld av någon. Jag har faktiskt... burit en elev som var 15 år också. Och då var det att jag kände att jag kunde inte lämna henne helt enkelt. Hon var på väg till ett ställe där det inte var bra för henne, va?
Mm.
Hon vägrade. Det var bilar som stannade och allting på vägen. Jag bar hem henne till skolan. Det är kärlek, kan jag säga. Mm. Det kan du prata om att det tog emot, va? Och jag, men jag bara tänkte det. Jag kan inte svika henne där, va? Jag fick bära iväg henne.
Mm. Mm.
Så var det.
Men det är så jävla, svårt. Jag tycker att det svåraste med föräldraskapet är att liksom hålla någon slags stringens. Alltså att hålla, för det är så lätt att man bara reagerar hela tiden.
Ja. Alltså,
att man, nu är det bråk om kläderna och sen så är det inte bråk om kläderna, då känns det jättehärligt. Och så nu har jag sagt så här, ni får inte titta på tv om det har varit tjafs om kläderna på morgonen. Då blir det ingen tv den dagen. Och så ska jag, nu känner jag mig liksom rutten hela dagen för att jag har skrikit och bråkat med dem. Och så kommer jag hämta dem och så kommer jag känna så här, och gud vad mysigt det är nu, ja men det är klart att man kan kolla lite på film. Och då har jag liksom, alltså förstår du, det gäller bara att upprätthålla det där ansvarstagande vuxna genom hela dygnet. Det är så svårt.
Ja, men du vet att det är det där och rädsla eller kärlek som drivkraft, för att du är ju jätterädd där på morgonen just när det blir så där, för du tappar ju kontrollen där, va?
Ja.
Och då är det ju så att du ska inte hamna där egentligen, va?
Nej.
Och det är för du har alltså, du vet, man har ju föreställningar om vad den perfekta föräldern är och så vidare, va? Och det finns ju inte.
Nej.
Men jag vill koppla tillbaka till det där. Jag brukar säga så här: tror du på fullt allvar att den perfekta föräldern är den perfekta föräldern? Jag tror inte det.
Nej. Utan, ja, precis. För en grej som jag har lärt mig, det är ju så här att man ska återkomma. Om man känner att man har gjort skrikit dumt, så får man säga att man har gjort dumt. Och att det är liksom bättre att lära sig att säga förlåt än att låtsas som ingenting.
Skillnaden på reagera och agera, det är ju det att reagera, det blir ju som en reaktion på någonting hela tiden. Va? Alltså du, ska vi säga utan eftertanke då, medan om du agerar, då har du tänkt efter och så gör du ett agerande utifrån det, va?
Ja.
Och det är ju ideal. Men då är det som sagt det där att man, som du sa där, att när man reagerar, för så hamnar vi, och det, jag känner så himla väl igen det från den där extrema miljön också, och när man får ett självförtroende i det där, att man vågar reagera, agera i en situation. Alltså båda delarna egentligen, för ibland hinner man inte tänka efter så mycket, va?
Nej.
Det är ju när du sen vet att du kan hantera situationen efteråt, och många gånger så kan det bli mycket bättre.
Mm.
När man reder ut det efteråt, när man har lugnat ner sig och så vidare.
Mm. Ja, precis. För man är ju liksom inte vettig.
Du är i affekt som förälder. Exakt. Också ibland. Va? Ja. Så är det. Så att, och speciellt om det är, ja, om du parallellt, jag pratar mest. Jag känner själv att jag har haft så lite bekymmer med mina barn. Så jag inte, men å andra sidan så tog jag på de kläderna också, var det, när de var små.
Ja, ja.
Så är det ju, va? Och, men vi, jag kan också säga så här att bland det som jag säger och påminner min dotter nu som har 3 barn också, det är ju det där, och det är hon jätteduktig på. Det är ju att man pratar med dem om allting hela tiden.
Mm.
Alltså vad jag förklarar, varför andra människor gör som de vill och så, eller vad gör som de gör, och hur, vad det händer i situationer och varför man känner som man gör och såna här saker hela tiden, så man får ett språk för saker, va?
Mm. Mm.
Det är så otroligt viktigt.
Mm.
Annars så går det ju liksom inte att prata om grejer heller, va?
Nej.
Det där med språk, det är ett eget avsnitt, det är beredskap. Det får vi ta sen. Men jag vill säga en sak. I och med att jag berättade om det här med att bära och så vidare förut där. Så är det ju också så väldigt stor. Alltså en vanlig, man kan ju egentligen inte jämföra en sån specialenhet då med 4 personal och 6 elevplatser som jag var på. Med en vanlig skola heller. Därför att vi kan ju agera på ett helt annat sätt. Beroende på att vi har en helt annan relation, va?
Mm.
Vi är tillsammans hela dagarna, år ut och år in, va?
Mm.
i fyra rum och kök, och vi bygger relationer dessutom medvetet genom gemensamma upplevelser och sådana här saker. Va?
Mm.
Alltså vi får extra budget för att göra saker så att, ja, också som en del av att ha fått pröva på saker som andra kan referera till också då.
Alltså du menar det här...
Skolan då.
Ja, precis. För det låter också ganska mycket som att ha familj, att man... Att man umgås dygnet runt i fyra rum och kök.
Ja, men det menar jag att du har ju mer den. Du har ju den är ju ännu mer. Men en föräldra-barnrelation är ju mer komplicerad också i och med att man är förälder och barn. Va?
Mm.
Så att kan vara mer känslomässigt.
Ja, men det finns ju någon sån här barn... psykolog, jag vet fan vad det är, men alltså han säger så här, vill du ha ett lydigt barn eller ett barn som tänker själv?
Mm.
Och det är det där gränslandet som är så jävla svårt att navigera i. För...
Välkommen till livet. Ja, men det är ju det, Kalle, det är ju det. Det är ju de här balansgångarna, va?
Mm.
Men det, man ska också tänka lite grann att ofta så står rädslan på ena sidan och förskjuter den för långt åt den andra sidan.
Mm.
Så att det är en balansgång. Men man... Mm. Men det är också det här att... Alltså, för, jag kan, du, alltså man, det är lätt att tänka som... Jag vill gärna koppla till det där stället. Därför jag fick lära mig så otroligt mycket där. Va? Och det är ju just det här. Du får ju två tänkare, den här unge mannen som började på den här skolan. Va? Och man har ju sett i tv och hör och läser i tidningar om hur folk beter sig. Och så hamnar du liksom i det där och möter det i verkligheten liksom. Hur kan folk tänka sig, va? Det är ju barn i och för sig, men de kan ju vara liksom 14, 15, 16, 17 år, va?
Mm.
Och som ung officer, alltså vi var väldigt vanligt samtalsämne på mässen. Det var ju det här liksom, när får man använda våld och inte våld och så vidare, va? I och med att man jobbar i den ultimata våldsorganisationen då.
Mm.
Du pratar mycket om det där och så kommer du till ett ställe där du måste ingripa mot barn, va? För även om du gör, alltså det är så hög tröskel, va? Det tog 2 år för mig att landa i det och hitta så att inte det blev våld på mig själv hela tiden, alltså. Det var så jävla slitsamt rent ut sagt, alltså. Så jag,
Jag förstår verkligen.
Men sen... ja, men vad fan, måste ju stoppa dem.
Ja.
Det är lätt att tro att när det blir en sån där liten avdelning att det blir tuttinutt och så vidare. Men många barn som kommer till ett sånt ställe, när de blir trygga, då blir vi deras slasktrattare istället. Då. Alltså, okay. De har så mycket i sig så att de tummer ur sig det. Va? Och det tar sig olika uttryck och så för olika barn. Då. Och sen händer det saker och så vidare också då. Va? Sen var det fantastiskt väldigt mycket också, det ska jag säga. Det här var ju en skola där barna kom och hade väldigt hög feber.
Ja.
De ville ju komma hela tiden. Va? Så var det. Men det är... vad jag vill säga också är så här att det tar emot saker och ting. Men jag landar ju i det att jag förstod, alltså tänk att vi gör detta för de här barna. Och man ser hur barna... Ja, men alltså, du har de här riktigt tuffa ungarna, då är du på gatan ute, va?
Mm.
Och så har jag haft världens konflikt med en kille. Ja.
Mm.
Och det var i slutet på dagen och vi hann inte reda ut den heller. Och så går jag och min hustru på Sunner då, sen på andra sidan Storgatan. Och på diagonalen bort, så det är ett ganska bra avstånd ändå, så står den här killen, jättetuffa killen, med sitt kompisgäng. Och han bara vrålar rätt ut och står och hoppar och studsar med armarna i vädret. Hej Patrik! Skitrolig, och vill visa de andra att han känner mig.
Ja.
Alltså man blir så fan aldrig att förstå mig på dem här liksom. Nej, men alltså, du vet, i den åldern och speciellt den här typen av, eller så typ, det är vanliga ungdomar, men liksom som har haft de här problemen då, de brukar skämmas för vuxna. Och du vet, det var jag Jag är inte så jättehäftig om jag säger så, va? Och alltså cool och tuff och rätt stil, det är ju du är mycket bättre på. Och den andra läraren, det var ju en gammal raggare det, vet du.
Ja.
Fordonslärare på gymnasiet i sådana här gummiträdtofflor, va? Och jeans. Och de var så, alltså det är faktiskt väldigt roligt att se att när du har en nära relation och det finns någon form av äkthet i det, så håller det i den konstellationen alltså. Så är det. Så att, ja. Nej, de gillade oss fast vi var stod på oss.
Det är bara den där känslan av att bli utbränd av att liksom, ha barn.
Nej, men alltså, ja, en chans till växande också.
Ja, det får man ju verkligen säga.
Ja,
man lär sig väldigt mycket om sig själv.
Det är så. Vi har ju våran prepp också. Det strulade ju till sig med logistikkedjorna där innan jul. Saker som var bestämda i juni. Beställda i juni. De kom inte förrän sent i december. Och nu finns de i lager igen. Ett sätt att höja beredskapen. Och då tanken mer i det korta perspektivet med den här typen av produkter. Och inte minst att du har möjlighet att ha med dig mat för några dagar. En vecka i din evakueringsväska. Mat som du kan äta varm eller till och med kall om det behövs. Det är ju vätska i den också då. Det är så kallad mjukkonserv och den har en hållbarhet på flera år. Den här maten kan du beställa på prepbox.se. Och då är det också ett sätt att hjälpa oss som gör den här podden. Därför att det är vi som säljer produkten. I prepboxen så finns det frukost, lunch och middag. Och det är 25 000 kilokalorier. 18 lunch och middag. Och 12 frukostar. Plus en massa goda snacks också dessutom. Prepbox.se. Så vill jag också påminna om det här samarbetet med Fröbanken. Där våra lyssnare får 10% rabatt på hela ordervärdet. Och rabattkoden det är beredskap. Med små bokstäver. Det har varit en del som har svårt att hitta vad man skriver in det här. Men när du är i kassan så tittar du under din lista med varor till vänster. Där står det rabattkod. Klicka på den så får du ett fält där du kan skriva in beredskap.
Nej, men du går ju vidare till något lättare tycker jag, Patrik. Jag tänkte vi ska prata lite om världsläget.
Du växlar ju perspektiv här.
Alltså en enklare fråga. Nämligen, ja. Har du några nyheter eller några analyser eller tankar kring utvecklingen i Östeuropa?
Ja, det har jag faktiskt. Dels så är det ju en grej. Jag får varje gång jag pratar om det här så får jag... En grej vill jag säga först.
Ja.
För det verkar som inte alla fattar det här. Att jag och du i princip bara ringer upp varandra och pratar.
Ja, precis. Du visste ju inte att jag skulle prata om mina barn idag till exempel. Utan det var ju någonting som jag tog upp i podden.
Ja, visst. Och jag brukar skicka över några stolpar. Ska vi ta det här och det här? Här är ett mejl och så pratar vi om detta.
Mm.
Vi hinner ju inte... Vi sitter, det här podden är ju att jag och du sitter och samtalar.
Ja, men exakt.
Så att... Det finns ju liksom, för jag får ibland få, har du källa på det? En del grejer, jag...
Hittar du bara på?
Nej, ja, men det är ju det. Det är väl kanske jag och du som är källan ibland, vill jag säga.
Ja, ja.
Nej, men alltså, vill man ha ett vetenskapligt program med källhänvisningar i eftertexten och sånt där,
ja.
Då är ju detta fel kanal helt enkelt.
Just det.
Så är det, va?
Ja.
Alltså, man får ju ta det för vad det är. Ja. Och jag lyssnar ju med min hustru tycker ju väldigt mycket om våran podd. Och det tycker jag är jätteroligt. Så att jag lyssnar ju alltid med henne. Dricker kaffe och så sitter vi och lyssnar på podden sen. Så jag hör ju... Alltså det är ganska ofta man säger fel alltså.
Säg inte sådär.
Ja, men alltså inte fakta. Kanske så ofta... det händer ju ibland också, va? Men använder fel ord och såna här grejer, va?
Just det.
Ja. Så att den här podden är banne mig inte perfekt alltså.
Nej. Nej.
Vi får hoppas att den är bra ändå på sitt sätt.
Ja, men exakt. Jo, men så är det.
Några tycker ju det uppenbarligen. Det är så, va. Så att vad var det jag skulle säga? Jo, men den här analysen till exempel som jag gör med logistiklinjerna som jag trycker på så ofta, just för att folk ska förstå hur sårbara vi är den här gången jämfört med tidigare situationer i världshistorien på ett helt annat, hela planeten omspännande sätt, va?
Just det.
Logistikkedjorna, hur de är oerhört sårbara. Hur mycket människor vi är och de här människorna, vad är det för människor? De kan ju ingenting om det mest grundläggande i princip, många av dem, va? För att leva på planeten. Ja, men vad ska det vara för källa på den? Det finns säkert någon som har sagt det förut. För jag tycker när jag har tänkt så kloka grejer genom åren. Så är det alltid någon som för 2773 år sedan har sagt det.
Ja, ja, ja. Så tror jag också.
Ja, så alltså, precis.
Skägga gubbar har i alla tider suttit och gnällt över att ingen kan något längre.
Nej, precis. Det är ju så häftigt just det med dagens ungdom. När Platon skriver om det. För vad är det? Ja, nu har jag inte århundrat riktigt där, men det är ju flera århundrar mer än 2-3 eller 2400 år sedan.
Mm.
Han klagar över ungdomarna, det var som en artikel i någon dagstidning.
Ja, ja. Nu sitter vi ändå här.
Ja.
Men med det sagt, du vill, alltså, så vill du, det där var liksom en liten brasklapp då inför din analys.
Nej, men alltså så är det ju, va, och det kommer inte att bli något annat heller. Dels så tycker vi att det är ett roligt upplägg på podden. Vi vill göra en sån podd. Och då får man ta det. Och vi kan ju inte sitta här och tassa på tå. Det är ju ingen som vill lyssna på det om vi sitter och är osäkra hela tiden. Utan vi sitter, vi kör på.
Gud vad spännande det är nu, podden. Det känns som att det ska komma någon riktig kioskvält. Nu kommer han att sticka ut hakan.
Ja. Nej, alltså det är ju inte värre än så här att varje gång jag pratar om Ryssland och Ukraina och tar hur ryssarna upplever det här. Ja,
mm.
Oh, men du får ju inte säga det. Putin vill ju att du ska säga så. Ja.
Alltså, menar folk att du är en nyttig idiot?
Förmodligen.
Mm, vad spännande.
Ja, alltså för jag tänker ju ändå så här att om man ska försöka förstå en situation så får man ju försöka ta den ur olika perspektiv så gott man kan, va?
Mm.
Eller hur?
Mm.
Men det blir på något sätt som att om man tar Ryssland och beskriver hur de verkar uppleva situationen då och kanske tänker lite själv hur de skulle kunna uppleva den då, va?
Ja.
Så tar man deras parti.
Sluta gör det bara, Patrik.
Nej, men alltså det är ju så här, va? Det är ju fullständigt åt helskotta att en nation tycker sig ha rätt att bestämma över andra nationer överhuvudtaget.
Ja.
Alltså om jag skulle säga vad jag tycker så tycker jag det är otroligt illa med stater i sig, till och med själva. Jag är riktigt mycket så, va. Här har vi en stor någon som tycker att de extra ska vara extra märkvärdiga liksom och ha ett inflytande som är en lite större förebild som tycker sig också ska ha det då.
Mm. Mm.
och jag tänkte inte på Kina i det fallet då. Va?
Ja.
Utan det är ju det här historiska arvet från Sovjetunionen där man, ja, USA och Sovjet var ju mer jämbördiga då, va. Sen kollapsade ju Sovjetunionen och Ryssland har sakta rest sig men är ju inte riktigt i närheten än om man bara går in och tittar i tabeller på ekonomi och så vidare. Det man ska veta med Ryssland är att de är inte, du vet, de pratar om sanktioner och sådana där grejer mot Ryssland.
Mm.
Alltså de har byggt upp väldigt mycket inom landet. Så att de är väl en av de länder i världen som har väldigt hög självhushållning då, om man säger så. Det var ju fel. Nej, men alltså de kan göra väldigt mycket i landet fortfarande.
Just det.
Ja. Så som vi var för. Så att de är inte lika sårbara som många andra är då, va, på det viset. Mot ekonomiska sanktioner och sånt där. Sen behöver, är det alltid bra med handel och så vidare när det gäller välstånd.
Mm.
om den sker på rätt sätt då. Men jag är inte för att Ryssland ska invadera sina grannländer och jag är inte för att Ryssland ska bestämma sina grannländers säkerhetspolitik heller.
Nej.
Man måste ändå kunna ta olika perspektiv för att göra en vettig analys av en situation. Och sen ska jag också säga det här avtalet som jag nog tog upp i någon av det här. Det finns inte heller något avtal att man inte skulle gå in på Ryssland.
Vadå?
Nej, men jag tydligen sa jag det i något avsnitt det här att när Sovjetunionen föll så gjorde det är tydligen ett rykte att Gorbachev och Ronald Reagan tror jag det var, gjorde ett avtal om att det skulle vara lugnt runt Ryssland då. Och då gick man in och tog med Baltikum i NATO precis bredvid en av deras största städer, Sankt Petersburg, va?
Ja.
Men fanns tydligen inget sånt avtal.
Uppfattat. Om jag ska fråga så här, Patrik, är du mer eller mindre orolig den här veckan än förra veckan?
Orolig är det ju så här att jag har ju pratat om detta med oro och så förut. Det är oroligt i världen. det är ju en mer eller mindre en osäker tillvaro att vara här, va? Så är det. Men det som är oroande, ska jag säga, för en eskalerande situation.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Det är ju att USA och NATO verkar köra in både materiell och soldater nu då, va?
Det eskalerar. Alltså som ett svar på att Ryssland gör detsamma.
Ja, precis. De är ju redan där runt, va? Och det är ju för att sätta ner foten emot Ryssland. Så att de inte invaderar Ukraina då, va? Så de höjer trösklarna, kan man säga då, va? Men samtidigt så är det så, när man höjer trösklarna så eskalerar man ju situationen då, om det blir någonting, va? Men jag reagerar också på en DN-artikel som en kvinna skrev där. Ja, men vad ska Ryssland invadera Sverige för liksom? Vad är det för trams? Ja, men det är så här att eskalera situationen där, så har de Baltikum på vid Sankt Petersburg, några mil ifrån Sankt Petersburg. Och blir det krig emellan Ryssland och NATO eller USA, ja, då ligger ju Baltikum pyrt till.
Ja.
Då är det.
Ja.
Och där har ju de bara landgränsen rätt in, medan det har inte NATO på samma sätt då, va? Och ska man, om man är ryss och ska ta Baltikum, då handlar ju allt om hur långt man kan skydda sig sen då, va? Och det innebär ju att de tar ju Gotland före eller samtidigt som de tar Baltikum.
Alltså för att förhindra att NATO...
Ja, framskjuten framskjutna positioner så att inte NATO får framskjutna positioner.
Just det.
Så att Sverige har varit och är extremt strategiskt. Alltså det är ju halva gränsen mellan NATO och Ryssland. Sverige och Finland. Framförallt Sverige då. Det är så. Och det kommer att fortsätta att vara så. Det är lite märkligt med ändå hur alltså stora svenska dagstidningar kan skriva någonting sånt. Och sen det här att svenska försvarsmakten, alltså för en annan du vet, som har sprungit och varit med på 30 000 mannaövningar inne i Varberg och Halmstad, en av de största som vi haft i hela historien liksom, och fartyg och ja, du vet vad vi höll på. Man sprang och sköt inne bland villorna och ja, men så här. När, och nu, ja, folk blir kränkta för att det kommer... Var tre regementen på Gotland förut innan de saboterade det här.
Ja.
I och med att det är så strategiskt läge, va? Det kallas ju också för hangarfartyget Gotland.
Ja, roligt.
Ja, men det är ju för att den ligger ju där som ett stationerat hangarfartyg i princip för baser och för flygvapen och sådana saker då, va?
Just det.
Och så kör man dit. Alltså, det är ju också så här att det är... Vi tänker försvara oss. Och har man dessutom beväpnad personal, ja, men då är det så att ska man dit, då är det en stridssituation, va? Och det har en helt annan dignitet. Om inte det skulle vara några soldater där, ett oförsvarat territorium liksom, det är inte alls samma dignitet på det om Ryssland går in och tar det, va?
Nej.
Så det var ett sätt för Sverige att visa det att vi kommer inte att acceptera det helt enkelt. Då. Och det får, man kan sitta och fantisera fram och tillbaka och så här. Och om man inte kan se att det skulle vara, kunna vara, eller vara ett reellt hot, då är det ju bara så att då förstår man inte särskilt mycket utav hur militär strategi och så fungerar. Va? Så att... Nej, och det behöver man inte göra då. Men det är märkligt att skriva det i stora dagstidningar på något sätt.
Och skryta om att man inte kan något i en dagstidning.
Ja, men i princip en av Sveriges största dessutom, va. Sen hur stor risk detta är och så vidare. Ja, du. Det är, för våran del, om vi vill hålla oss utanför, så kan jag väl säga så här att det är ju inte bra att det eskalerar. För det ökar ju risken för att vi drabbas på olika sätt, va? Så är det ju.
Mm.
För vi är verkligen en del av det. Det är inte så liksom att vi är ointressanta på något vis, utan precis tvärtom, va?
Nu kommer du sen.
Ja, brevbäraren som
kommer. Patrik, vi har fått en fråga till podden.
Ja.
Den låter så här. Jag har äntligen skaffat en bol.
Ja, just det.
Vad står BOL för, Patrik?
Det är det engelska uttrycket för evakueringsplats. Bag out location.
Bug out location.
Man ska gå som en skalbagge dit, tror jag.
Lite långt bort, men bättre än inget, och den ligger 3 timmar bort. Det är ganska stenigt och befinner sig i växtzon 4. Du har inte kommit kunna besöka platsen mer än ett par gånger om året, så har jag tänkt odla lite som en skogsträdgård. Men har ni några tips? Jag vill ju gärna att det klarar sig med väldigt lite underhåll. Marken är, som sagt, ganska stenig. Vad jag än så länge tänker är jordärtskocka, vitlök, citronmeliss och mynta för te. Potatis, frågetecken, svartrot, rabarber, bärbuskar, typ vinbär, hallon, björnbär. Kom gärna med tips på vad jag kan lägga till och vad platsen med 2 små hus utan el och vatten kan förbättras med och vad man bör prioritera. Jag önskar en riktigt bra dag. MVH Rickard. Tack Rickard, vilken otroligt spännande fråga.
Ja, den kan man ju ha i flera program och prata runt egentligen.
Men nu sätter vi igång. Vad ska Rickard tänka på med sin evakueringsplats?
Han är ju på rätt tråd eller rätt väg där i alla fall, helt klart. Och... Det som man ska göra först, och speciellt när man börjar komma in på perenna lite större grejer. Jag ser att han inte har skrivit träd här. Det tycker jag är lite... Antingen har jag inte tänkt på det eller...
Ja, men så är det säkert.
Ja, precis.
Har du tänkt på det då?
Ja, det har jag gjort. Och, nej, jag har ju småbrukarkurserna som jag har där. Där börjar vi ju lite grann med det här. Men det här är ju ett ämne som går att ha hur stora kurser som helst på egentligen. Men alltså, när du ska börja och anlägga din produktionsträdgård, så gör en plan. Därför att det är ju också så här att du ska ju planera de här större grejerna som blir permanenta. Och det är ju bland annat träd och större buskar och sådana saker. Va? De, visst, det går att flytta på dem under några år och sådär, men det är ju inte bra. Va? Utan man sätter sig och gör en riktig plan och tänker igenom den ur olika perspektiv då, va? Alltså, gör en analys, och vill man göra det riktigt, riktigt bra då, alltså ett mer avancerat arbete, ja men då får du ju titta hur solen... Finns en väldigt bra app som heter Sunseeker. Där du kan ställa in datum och se hur solen går över, om den kommer i skugga och så vidare under vissa perioder på året och sånt, va. Alltså om du tänker att du är där och tittar på vintern, så kan du titta hur solen rör sig på himlen.
Under andra tider på året?
Precis. Ja, ja, men då går ju den över de där träden där till exempel. Alltså då blir det inte skugga här och sånt där. Om man placerar ett växthus till exempel, vill man ju inte att det ska ligga i skugga. Och när det gäller det här med växter och sånt där, så träd och buskar och så där, så tänker jag att man får titta på det ur flera olika perspektiv också. Att det inte liksom bara är, här vore det snyggt att ha ett träd liksom, utan att man tänker sig att om man kanske ska vara där och på sikt odla. Nu är det ju tanken att han bara ska ha det som en reservplats och kunna vara där ett par gånger, men om man är så avancerad som man skaffar en sån här plats, så har man väl ändå tankar på att det kanske det blir så att man får vara i några år, va?
Mm.
Och då kanske man ska odla ettåriga växter och så också. Och då kan man ju alltså skapa bra mikroklimat och så vidare med hjälp av de här större växterna. Man skapar vindskydd. Man gör så att växter trivs bra ihop i grupperingar, olika typer, träd, buskar, perenner, örter och så vidare. Va? Man väger in om det är medicinalväxter och kryddväxter, om de är bra för insekter. Alltså en mängd olika grejer. Du skapar en... Alltså det här är ju så otroligt spännande, va?
Mm, mm.
Ja, men du har ju en liten plätt, du får skapa din värld liksom.
Ja, man får vara gud på sin lilla plats liksom.
Ja. Det är nog så att man ska vara ödmjuk när man gör det. Så är det. Hybris är aldrig bra för folk.
Men om det ska bli lite konkret då? För det känns som att Rickard...
Ja, detta är konkret. Detta är väldigt konkret. Alltså att du gör en noga genomtänkt plan först.
Ja. Och då tar man fram kanske en terrängkarta över platsen?
Ja... Många gillar att göra kartor och sådär. Jag går ut och är i terrängen, ja.
Ja.
Själv, faktiskt. Det här med kartor och sånt, det är väldigt bra om man ska kanske jobba åt andra eller...
Ja, men det blir som Rickard inte kan vara på den här platsen så ofta. Han, det är kanske bra för honom om man åker dit nu. Det är en bra bit dit. Att han gör en skiss över fastigheten som man sen kan ta med sig hem och fortsätta planeringen på hemmaplan.
Mm. Google Maps är ju väldigt bra. Den går ju att förstora upp jättemycket då som utgångspunkt där. Och den, jag vet inte om det var fastighetsgränser och sånt på den också. Men det finns ju andra som har det annars. Så att det går att göra utskrifter och sånt där också om man vill då.
Och då ska han göra en plan där han funderar över hur han skapar liksom mikroklimat på den här platsen för att främja de växter som han väljer att plantera.
Ja. Och jag är ju väldigt mycket för att skapa en varierad biotop också. Alltså mycket biologisk mångfald i kantzoner och ridåer och såna här grejer också. Därför att jag har sett att det blir friskare och trivsammare och så också där.
En grej som du nämner är fruktträd.
Mm.
Och det låter ju toppen att Rickard ska plantera fruktträd. Det bästa tiden att plantera ett fruktträd är ju igår. Eller förra året, då brukar man säga. Ja, ner med jorden så att de börjar bära frukt någon gång. Men en grej som jag har lärt mig då, som jag undrar över, det är ju att fruktträd, de två första åren så måste man ju vattna fruktträd väldigt mycket.
Ja.
Hur ska Rickard tänka där?
Det finns ju, ja, alltså bara det som klickade till spontant nu då, det är ju det att om han skulle kunna göra någon form av droppbevattning.
Mm. Alltså en timerstyrd?
Nej, alltså jag tänkte mig mer att han, beroende på hur det ser ut på platsen, om det lutar eller någonting sånt där, om han gör ett regnvattensamlingssystem från taken på de där två husen där.
Mm.
Och låter det droppa till... Och det går ju att ha timerstyrning på det också då. Nu är det ju så att det går ganska mycket vatten till träd då, men det är väldigt bra att du sa det, för det är någonting som jag tycker mig ha iakttagit. Alltså förmodligen ett vanligt nybörjarfel, det är ju det att man vattnar för dåligt under etableringen.
Mm.
Att man bara sätter buskar eller träd och så får de stå där. De kommer ju aldrig igång om man inte vattnar dem och etablerar sig riktigt, va?
Just det.
Så är det. Så att det är jätteviktigt med bevattningen då, va?
Tycker du att Rickard ska fundera över ett sätt att pumpa upp vatten? Alltså ska han gräva en brunn eller ska han borra en brunn på den här platsen?
Mm. Nu vet inte jag, var stod det att han var någonstans?
Växtom 4, stenigt. Det är bara, ja, men det är bara att fundera. Både.
Ja,
Norduppland.
Precis. Kan vara inlandsklimat och så vidare där. Ja, precis. Det beror ju på hur mycket nederbörd det är också. Om man kan samla, blir det krutort en sommar så kan det ju vara illa. Och ja, då blir det ju inget vatten alls, va? Och då mår de inte bra, de växterna alls.
Nej. Ja, för det där med bevattning är ju en grej som, det är många jag pratar med som har ett odlingsintresse. De kanske har en sommarstuga där de sköter sin odling. Och det känner jag igen från när jag levde så, att jag levde liksom halvåret i stan och halvåret på landet. Det var ju väldigt svårt med odlingen för att man inte fick kontinuitet i just bevattningen. Men att då hitta någon slags timer-styrsystem kanske skulle kunna vara en vettig väg framåt för Rickard.
Alltså, just det med bevattning. Kommer du ihåg när vi pratade om det där i början? Vi pratade mycket om bevattning, just hur otroligt viktigt det är. Mm. Det är liksom det som är avgörande.
Ja.
Det är vatten, va? Visst, det behövs näring och andra saker också, men jag tycker, eftersom jag höll på långt innan det här allmänna informationsflödet och så vidare, så tycker jag att det var ytterligare ett ställe där jag var väldigt trög. Alltså jag underskattade alltid vattenbehovet, och det var först när jag verkligen började sköta det där med vatten som jag insåg vad det betydde mycket, va. Alltså vilka fina skördar det blev helt plötsligt. Oj, jag kan ju också få de där jättefina grönsakerna.
Ja, men för det verkar så svårt för mig liksom som har kommit igång med odling, så verkar det så svårt att odla om man inte är där. För alltså nu pratar ju Rickard om att odla kanske saker som klarar sig lite bättre själv.
Ja.
Men ändå, alltså hallonbuskar behöver ju vatten för att etablera sig, och ger man dem inte det så kommer de inte någonsin att kunna stå på egna ben. Liksom.
Nej, alltså det, om man vill krångla till det lite grann, så är det ju också så här, hur ser terrängen ut, va? Det är ju så, det kan ju till och med vara för mycket vatten på en del ställen och så finns det allt däremellan, va? Men jag har ju ett typexempel. Med en liten, det, väster om mitt hus här, så är det liksom en liten topp på min tomt. Och så rinner det av åt alla håll.
Mm.
Och där har jag haft en svarta vinbärshäck. Och de har alltid sett torftiga och små ut och aldrig sådär. ja, nu är det länge sedan, men de gjorde det då. Och så kom en sommar. Det var kallt och regna hela sommaren. Och då fick de tillräckligt med vatten där. För det här toppen då, det gör ju att allt vatten rinner därifrån. Mm. Va? Så det blir ju en torr plats helt enkelt.
Just
det. Så det kanske ska förtydliga det. Och så regnade hela den här sommaren. Och det gjorde att de fick så mycket vatten så att de kunde... De var väl som hottryckta fjädrar i rotsystemen, vet du. Så de bara skickade ut rotsystemen när de fick chansen. Och sen har de inte varit torkkänsliga, de här buskarna, mer. Utan stora, fina sådana här kubikmeter vinbärsbuskar liksom.
Härligt.
Bara de fick chansen att etablera sig. Tillräckligt vatten för att etablera sig, va. Så, och det var verkligen så tydligt typexempel då, va.
Ska man kunna säga att Rickard kanske ska satsa på att... han etablerar sin den här bolen, evakueringsplatsen. Han planterar massa grejer. Han spenderar mer tid på platsen första året och ser till att allt får väldigt mycket vatten.
Mm.
För att sen då kunna ta ett steg tillbaka och låta det här självspelande pianot producera mat för all framtid.
Mm. Nej, men alltså, det står ju så här: jag kommer inte att kunna besöka platsen fler än ett par gånger om året. Det är ju väldigt skillnad om man åker dit en halvdag varje gång eller om man är där 2 veckor varje gång också.
Mm. Mm.
Och jag tänker, om man ska satsa på att etablera den, så jag om vi säger så här, om jag vore honom då, så skulle jag faktiskt göra så att jag satsar semestrar på just etablera här då, va. Det är ju en perfekt semester om man är intresserad av sånt här.
Ja.
Så är det ju.
Ett annat tips kan ju vara
roligt arbete.
Alltså, om det finns någon person som bor i närheten som du litar på, så kan man ju fråga om den kanske kan vara schysst att hjälpa en lite med bevattningen.
Mm. Jag kan väl också säga så här, just när det gäller, jag ser att han tar upp örter och sånt då, va? Citronmeliss, mynta och sånt, och de är ju bra. Mynta framför allt, måste jag ju säga. Jag tycker mycket om att ha mynta under träd, till exempel, runt träden, för att det håller borta gräset.
Mm. Och det har jag ju sagt förut, då undrar jag, är myntan bättre för trädet än gräset?
Jajamensan, örter är mycket bättre än gräset. Gräset, det tar, vi kan väl säga, det har en kvävande inverkan på äppleträden då.
Ja.
Därför ofta du ser att det är sådana här rundlar och så runt fruktträd. Eller som i äppleodlingar i raderna där, så har de ju bar jord under träden då.
Mm. Ja, Bitta brukar hålla på att lägga ut tidningar och lägga kompost på det och sådär.
Ja, för det var det jag skulle komma till liksom, att det bästa som jag tycker utav det som finns lättillgängligt och som inte kostar någonting då, va? Alltså som blir som en sopor. Nej, det är det ju inte, det är ju en resurs, men jo, för jag tänker på tidningar, återvinning då, va? Men tidningar är väldigt bra att lägga på jorden. Det är mycket bättre än kartong. Kartong alltså, det försvinner på nästan dagar. I alla fall några enstaka veckor så har markorganismerna. Tidningarna håller längre.
Okej.
Okay. Och det gör ju att det kväver ogräset då bättre. Så när man planterar träd, buskar och sånt, så är det ju väldigt bra att lägga tidningar på jorden runt. Och överlappning då. Gärna över 10 cm överlappning i skarvar och sånt där. Kanske 15 till och med. Och sen att du lägger gödsel eller gräs. Det låter som ett ställe där man kanske skulle kunna slå med lie och få ganska mycket gräs då. Men då får man ju se till så att man slår det i så fall tidigt där, va, innan det är fröställningar och sånt där. Så annars får du ju upp det i detta då istället.
Just det. Men sen gissar jag också att du tycker att Rickard ska prioritera någon typ av lagerhållning på platsen.
För att kunna ta vara på saker.
Ja, jag menar mer för att han kommer liksom aldrig att kunna... Han kommer inte kunna äta...
Ja, 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 du menar så, okej. Okay. Liksom. Du menar den lag... Jag tänkte lagerhållning och var inne på jordkällare och det där. Det kanske han redan har på ett sånt här ställe faktiskt. Men ja, ja, så är det ju. Såklart. Alltså, men det är ett... Precis. Det var, ingick inte i frågan och så. Jag misstänker att den som skaffar en bol och så, han tänker så. Men självklart är det så. Det här är ju ett komplement som man kan producera här med detta. Men det är faktiskt också så att, det brukar jag säga, det kanske jag har sagt här förut också, att tittar man på det ur ett riktigt allvarligt situationsperspektiv, så är det ju så här att den här typen av växter som, nu ska vi se, Rickard nämner här, om vi lägger till träd också, trädbuskar, perenna växter och sådana saker, va? Rabarber och så. När man har etablerat de här, så är det ju väldigt lätt. Alltså, du behöver ju i princip bara gå ut och plocka, va? Lite beskärning om, kan man ju göra för att förbättra resultatet då. Så det här är ju mest bang for the buck, alltså. Det är det verkligen. Och bär och frukter och sånt också är ju, speciellt bär är ju väldigt bra både energi- och näringsmässigt också. Och går att torka och konservera och så vidare då. Så att det här är ju verkligen beredskapsväxterna nummer ett, va.
Så han är på rätt spår? Är,
ja, absolut. Är man, och du får ju mycket vitaminer och sånt via de här växterna också, va. Och han tar upp, när det gäller bärbuskar, så tar han upp vinbär, hallon och björnbär. Och det går ju att bredda jättemycket om man vill det. Alltså havtorn, aronia, blåbärstry. Det går att hösthallon också. Vi har både sommar- och hösthallon här. Fläderbär, krusbär.
Mullbär är det många som håller på med också.
Ja, jag har försökt här, men misslyckats. Det är en av de där grejerna jag aldrig har fått till faktiskt.
Ja, men då tror vi inte på den.
Nej, jag vet inte hur det är med zon 4. Det kanske ska gå, men... mullbär är, jag har, det är en sån där växt som jag har ju en ganska stor hundshage, vet du. Och så har jag ju tänkt på det där att de kommer ju från djungeln. Så min hundshage är ju i alla fall till delar som en djungel. Och då är, gillar jag ju det där, och om man kan odla grejer där inne då som matar hönorna dessutom.
Perfekt.
Ja, du vet, det är ju lite det där att det sköter sig själv. Etablera växter, perenna stora växter, och så står de bara och släpper ner maten när den är perfekt i dem. Och det mullbär är ett av dem faktiskt. Det är därför jag har försökt med mullbär, men jag har inte lyckats då.
Rickard säger ju att det inte finns några el och inget vatten, men är vårt förslag att han ska försöka se över det och kanske... installera en enkel solpanel för att kunna ladda telefonen och försöka att på något sätt lösa vattensituationen, antingen genom att samla in regnvatten eller någon typ av brunn.
Alltså, det, du har ju såna här passiva grejer med, du vet, det går att sätta säckar som står och droppar vatten och sånt där på nyplanteringar då.
Alltså, om man säger, va? Hur då?
Ja, men har du inte sett dem inne? Det är sånt som parkförvaltningar och sånt där använder en hel del.
Ja, det har jag, de där, ja. De har undrat hur
de funkar. Ställer dem bredvid nyplant. Ofta nu för tiden så köper man ju stora träd, va?
Ja.
Och de har ju, för att det ska vara hanterbart, inte alls så stora rotsystem då. Du vet, ofta, man pratar ju ofta om att rotsystemen är lika stora som kronan. Och tar du då och planterar 10-15-årigt träd för att inte folk ska hinna tröttna på dem där innan de har vuxit upp i längs en allégata. Eller man ska... Ja, men också de andra träden är stor, relativt stora, och så dör ett. Och så vill du att det som du planterar ska vara i närheten lika stort i alla fall. Och då ställer de ju sådana här säckar stor. Det finns jättestora säckar då. Så det är ju ett alternativ också då. Och då är det typ att ett hörne på säcken står bredvid. Och så är det någon dropplösning där då, va. Så det, visst finns det olika sätt då, va. Sen har du ju det här med regnvatten. Och det pratas ju om två hus. Skulle du kunna tänka sig att det ena kanske är ett uthusförråd, laggård.
Mm.
Alltså du vet en sån här torparlaggård, litet backstugelaggård eller vad man ska säga det då, va.
Mm.
För två jätter och bonkatt och några hönor. Nej, men de kan ju vara lite högre och då kan du ju få upp en ställning med en IBC eller någonting under som en regnvattenreservoar där då, va.
Mm.
Och då har du ju ett visst självtryck också. Så att det går att få en droppning där utav sig själv utan el då.
Mm.
Men annars så går det ju 12. En pump drar inte mycket watt eller energi. En sån liten elmotor, va. Behövs ju nästan ingenting, va. Det är nästan spolamotor direkt, höll jag på att säga till. Jag vet inte om den är idealisk då, den är gjord för att gå korta sekvenser då, men alltså 12 volts pumpar och sånt där finns ju. Så det går ju definitivt att driva med små solcellsanläggningar en vattenpump då.
Mm.
Och det kan man ju också tänka sig att man har en reservoar. Du kan ju ha en det där sa jag ju till dig hela tiden. Nej, men skaffa en flottör, sa jag till
just
dig.
Just det.
Ja, jag vet inte vad flottör. Nej, men det är ju alltså en kran. Så när vattennivån sjunker. En flottör, det är ju som en flotte, den flyter, va. Men när vattennivån sjunker, då sjunker ju den här flottören i en led. Och när den har sjunkit tillräckligt mycket, då öppnar det kranen.
Mm.
Och då fyller det på vatten igen tills flottören flyter upp. Och då stängs det.
Just det.
Då får du som en nivåreglering där, va.
Ja.
Och finns det då en brunn eller någonting, grävd brunn eller något på det här stället. Så kan man ju också tänka sig att man pumpar upp vatten i en IBC eller någonting. För att ha lite marginaler. Så kan man ha självtryck därifrån ut till med små slangar ut till träd och buskar och sånt.
Ja, så vet jag att min kompis David som var med i TV-programmet hjälpte mig att bygga mitt sånt här system. Han hade så. Vi byggde ett vattentorn här på gården. Han pumpade upp vatten till en IBC som stod högt. Och därifrån kom sen vattnet ut till hans odlingar.
Mm.
Och där kan ju då Rickard, brevskrivaren, han kan ju kika, det kanske finns något vattendrag i närheten. Då kan man ju använda det. Det vore ju drömmen.
Mm. Ja, just om man har vattendrag i närheten så finns det ju en väldigt bra lösning faktiskt. Om du har lite fallhöjd i det. Och det är en vädur.
Fortsätt.
Då det är en, jag undrar om inte det är en sån här uppfinning som gjordes i Sverige faktiskt under de här, du vet, när det var skiftnycklar och allting som hittades på propellrar och hela tjofräset, va. Men det är alltså en mekanisk konstruktion som med hjälp av rörelseenergin i vattnet pumpar upp vatten. Och säg att 9/10 går åt till energi och den där sista tiondelen är vatten som den pumpar upp. Och du behöver ha en väldigt hård slang då. Så det är så en svart PM-slang som gäller. För annars så får du elasticiteten i slangen, annars tar upp de här stötvågorna från väduren då.
Mm.
Men där kan du alltså ha en nedanför gården till och med. Och det är inte jättemycket fallhöjd och du kan ju faktiskt samla vatten uppifrån i någon enklare fördämning och leda i en sån här slang ner till väduren. Då har du ju fallhöjden i slangen där, va?
Just det.
Och sen då så står den där med stötar och stöter upp vatten så du kan fylla på en IBC, en damm eller någonting längre upp då. Va? Lyfta upp vatten till dig själv. Det är en fantastisk uppfinning då. Så att det är någonting också. Och det är just det här att den inte behöver ström, va.
Man blir jävligt sugen på att kolla upp den här vädur nu. Det får alla göra. jag tror att det var ett stjärntecken mer.
Ja.
Patrik, stort tack för idag. Vi har lärt oss lite om barnuppfostran, lite om Ryssland och lite om evakueringsplatser.
Ja.
Tack för din fråga, Rickard. Det var jättekul att svara på den. Om det är något mer får jag gärna höra av dig igen. Men vi säger väl börja med vattnet, känns det som.
Ja, alltså det är ju så. Planeringen, och i planeringen så ingår ju vattnet. Det är så grundläggande när vid all odling överhuvudtaget. Och det, jag betonar ju också det där, vi har ju pratat om det mycket i tidigare avsnitt, för relativt länge sedan, just det här med vad mycket vatten det går åt. Speciellt i när man odlar ettåriga växter också. Va?
Ja, men det är det där, en IBC, det räcker ju ingenstans, tyvärr.
Nej, men det är ju väldigt bra början när det gäller droppbevattning på nyplanterade träd och buskar, så är det ju otrolig skillnad mot att inte ha det då. Va? Men tittar du på, alltså som vi, jag tar bara nämner det igen, så är det så här att det är så stora mängder vatten som man tror inte det är sant. Va? Men så alltså, har du 10 gånger 10 meter, alltså en ar, 100 kvadratmeter. Så för att ha optimalt tillväxt där, om vi tar spridare då, va? Det är lite slösaktigt med spridare för att det hinner blåsa, avdunsta och så vidare då. Men om man kör med spridare så är det 25-30 mm nederbörd i veckan. Och det betyder inte att du kan vattna tre gånger så mycket var tredje vecka, utan du vill ha den här jämna bevattningen för optimal tillväxt då. Och tar du 30 mm på 100 kvadratmeter så är det 3000 liter. Det är 3 IBC-tankar i veckan för att vattna land på 10 gånger 10 meter. Om det inte regnar någonting, för då drar du ju bort det givetvis. Va? Men har en regnmätare där. Så det är stora mängder vatten. Man ska vara glad att det regnar.
Rickard, börja med vattnet.
Ja.
Nu måste vi sluta. Tack för att ni lyssnar. Puss och kram. Vi hörs om en vecka. Hej då!
Hej då!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.